Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Hallå, ja, och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som jag hörde där i den klassiska hallå-ramsan från Örby utanför Stockholm.
Hallå, hallå.
Och mig då, Per Bjurman i New York City. Där vi har fått britt sommar eller vad man ska kalla det. Det är oktober och stekhett ute.
Jaså, vad innebär det i temperatur?
Ja, vi har ju på 30 grader och folk går i shorts och t-shirts. Hur led är tiden?
Det är rena rama Medelhavet.
Ja. Ja, men det har vi inget emot. Det får gärna fortsätta så. Även om det skulle vara tecken på att något är riktigt knasigt. Men skönt är det.
Ja, här tittar jag ut på höstlöv och 10 grader och grå himmel. Så att, ja, ja, du har det bra, Ljumma.
Här steker solen. Ja. Och, men vi ska nu spela in vårt 433 avsnitt. Och det är ingenting annat än sista avsnittet innan säsongen brakar igång. Det är liksom ett uppsamlingshit här med tips och iakttagelser innan vi liksom är inne i den vanliga soppan, höll jag på att säga.
Ja, precis. Nu är det slutgiltiga tipset vi ska leverera och vi känner oss, det känns som att vi har snackat upp den här säsongen nu. Vi har kört ett avsnitt om respektive division. Vi har skickat iväg Bibeln till tryck.
Ja.
Så att, och nu ska vi liksom bara summera lite grann innan det är dags att släppa pucken. Så att nu, jag känner mig superredan för den här säsongen nu.
Verkligen, vi har hållit på en månad nu redan med podden.
Ja, det var ju när du var ute på golf, höll jag i golf, så jag blandade ihop golf och tennis. När du var ute i Flushing Meadows, vi drog igång det när det var US Open.
Ja, ja. Jo, men vi ska, nu ska vi verkligen knyta ihop det här. Det har varit en lång försäsong, känns det som. Och det har inte varit något kul att se matcherna i år heller. Jag är trött på försäsong och är verkligen redo. Jag har också till slut gjort klart min preview, kom ut i bloggen vilken dag som helst. Jag sitter och håller på den. Så att, men den måste ut i tid för den blev för lång. Det är 93 000 tecken.
93 000 tecken. Och då, alltså, folk som inte förstår tecken och liksom hur mycket det är med 93 000. Det är ju, alltså, det är ju som hela NHL-bibeln själv. Bara i ett enda blogginlägg. Alltså.
Ja, det blir mycket. Men jag hoppas att det blir trevlig läsning.
Ja, det är ju liksom som en krönika om varje lag kan man nästan säga.
Ja. Jag ska väl också erkänna att idag så är det är lite uppförsbacke. Det råkade vara så igår att jag satt här hemma och plötsligt hörde Pierre LeBrun av sig och var i stan med Elliot Friedman. De hade varit på Board of Governors möte så de tyckte att jag skulle komma ut och det skulle jag ju.
Just det, och dricka saft.
Ja, just det. Precis. Saft och bulle.
Och saft och bulle blev det där med Friedman och LeBrun. Ja, då förstår jag att du är lite tröttare idag kanske än igår kväll.
Ja, men det ska gå det med. Och när vi är klara här så ska jag faktiskt gå på en försäsongsmatch igen. Det är Rangers har sitt genrep mot Boston på Garden. Och jag får vi markera närvaro i alla fall.
Ja, men då blir det ju lite mer intressant. Nu har ju trupperna i mångt och mycket kapats ner rätt rejält. Det är bara några ynka platser kvar här och var. Så att nu är det liksom lite mer på riktigt. Det kommer säkert vara lite intensivare match och folk som verkligen ska visa upp sig för att ta den där sista rosterplatsen.
Ja, och Rangers behöver väl gaska upp sig själva. De har varit väldigt dåliga på slutet. Ingen bra försäsong alls för deras del. Nej. Sett i matcherna och så. De har varit, och vi fick stryk igår igen mot ett desto piggare New Jersey.
Ja, vi kan väl börja och prata lite New Jersey tycker jag, för att det är det laget som sticker ut mest här på försäsongen. Vi ska inte, som vanligt här, vi säger så här i oktober när vi har kommit in i säsongen, så ska vi säga så här, dra i handbromsen så här. Vi ska inte dra massa oktoberslutsatser i år igen. Och vi ska inte dra, definitivt inte dra några försäsongsslutsatser. Men New Jersey...
Nej, ännu mindre slutsatser ska man dra. Men det är svårt att inte se dem som ett stort utropstecken. De har varit ruskigt bra.
Exakt, de har alltså spelat 6 matcher här på försäsongen och vunnit 6.
Ja. Och spelar väldigt bra. De är ju så jävla snabba alltså. Det är ju det som... Det blixtrar om dem.
Ja, det där omställningsspelet som de etablerade i fjol, det verkar accelerera ytterligare nu. Om man ska tolka de här försäsongsmatcherna i alla fall. Och vilket djup, alltså det här som vi pratade om i det preview-avsnittet Metropolitan om New Jersey, liksom djupet. Alltså, de har ju redan en stark offensiv och gjorde massa mål i fjol, men nu är det... Nu har man adderat Toffoli också och Luke Hughes och spännande backar Simon Nemeth så att... och bara powerplay här på försäsongen, 44% på 6 matcher.
Luke Hughes har ju varit det kanske det stora, jag säger utropstecken igen då, lite seg i hjärnan nu, kommer inga nya ord.
Synonym.se alltså,
Jacks lillebror. Han fick ju chansen redan i slutet i fjol, men det är ju uppenbart att det är en fantastisk tillgång, kommer att bli en fantastisk tillgång han också. Jag har ju redan från början haft Jersey som en av mina favoriter i år. Och det här, den här första säsongen har ju inte precis dämpat mina förväntningar på dem.
Nej, och ska vi bli lite blågula här så, jag menar Jesper Bratt, 9 poäng hittills på försäsongen. Det är bäst av alla.
Ja.
Det är bäst av alla.
Ja, han har varit ruskig. Fina Jesper. Men han är ju ambitiösare än de flesta och tränar hårdare än någon annan på somrarna och det ger resultat. Han fortsätter utvecklas. Han är ju liksom bara, vad är han, 25?
Han är ju 98, det känns som att han har varit med hur länge som helst och han har varit med väldigt länge. Det är väl typ 7:e säsongen han går in i nu. Men det var ju för att han klev in direkt från Hockeyallsvenskan liksom, rätt in i NHL ju, så snabbt. Ja. Så att han går ju in i sin prime nu.
Precis, början av sin prime igen. Ja. Och ja, håller han fast vid den här attityden han har, den här inställningen om att man ska jobba stenhårt så kommer han ju fortsätta bli bättre bara.
Ja. Och jag vill återigen understryka, jag gjorde det redan i samband med att vi pratade om hans nya kontrakt i somras när han signerade det. Men oj vad han tjänade pengar på sin lite järva taktik där. För vi fick ju möjligheten att prata med honom lite grann på den här mediaträffen som jag återkommer till i slutet av augusti när det var så mycket NHL-spelare i Stockholm. Och då frågade jag honom om, liksom, var det så att du hade ett långtidskontrakt på bordet redan året innan när det var segdragna förhandlingar? Och det hade han ju. Han sa 8 år var på bordet redan då. Men det slutade med ett ettårskontrakt på 5,6 miljoner dollar. Ponera då att han hade kanske skrivit ett åttaårskontrakt redan då på kanske 6 miljoner dollar. Som ju, det låter som att det var på bordet ungefär, men han tyckte han skulle med ytterligare en stark säsong skulle kunna vara värd mycket mer. Och nu nya kontraktet han skrev under 8 år var ju på nästan 8 miljoner dollar per säsong. Alltså han kanske tjänade, jag slänger till med minst 150 miljoner kronor på det beslutet.
Ja, trevligt. För honom.
Ja, och sen vill jag också nämna i New Jersey då, en som har tränat mycket med Bratt i Stockholm här under sommaren, det är ju Alexander Holt, så det verkar ju märkas på honom också att liksom träna med Bratt och det tempot, och han känner sig liksom sin bästa form sen han kom över till NHL och har ju verkligen fått chansen här på försäsongen också.
Ja, han känns som han kommer att trampa in i laget.
Ja, alltså Bratt spelar med Hughes och Toffoli, ingen dålig kedja, och Poltz har fått spela då med Nico Hischier och Timo Meier konsekvent och snittat nästan 18 minuters speltid här på 3-4 försäsongsmatcher.
Ja, då tänker de starta så också, förmodligen.
Ja, men det känns som det. Och han har ju inte gjort bort sig heller. 2 mål och en assist har det blivit för hans del. Tidig powerplay så där också. Och hyllad av tränare och så vidare. Så att, kul! Även med blågula ögonsätt, detta speediga, otroligt spännande New Jersey-lag.
Ja, det ska bli extremt intressant att se dem. Kul är det. Bra. Bra pojkar.
Ja. Är något annat här från försäsongen du vill nämna?
Ja, det finns ju lite fler svenskar som har kanske lite oväntat tagit sig fram. Vi har ju backen i Washington. Alltså Hardy
Hem Anatell.
Ja, vilket ju är ett fantastiskt namn. Det är bästa namnet någonsin. Han är fortfarande kvar och slåss om platsen som sjunde back, tror jag, i Capitals tröjan. Ja. Och får ju mycket beröm hela tiden av deras nya tränare Carby, som var inne på en bra ledare med spännande idéer och inte räds en sån sak och ge en han skulle ju vara en rookie, men han är 25, eller hur?
Han är ju liksom ingen, det är ju en late bloomer som verkligen har kommit fram här på slutet de sista åren i Växjö och vunnit SM-guld där och varit extremt framträdande och nära VM-plats här också väl. Så att oväntad men rolig story, och att han faktiskt, jag tror inte att Washington har räknat med att han ska slå sig in. Det är ju liksom han som har varit så pass bra så han har varit svårpetad helt.
Ja, hoppas det går. Vi har ju också då i Anaheim har ju Leo Carlson spelat mycket under försäsongen. Och jag tror att de tänker starta med honom.
Det är min känsla också. Att, alltså, ja, de kan ju åtminstone köra de här 9 matcherna utan problem innan kontraktet på allvar kickar in då. Men alltså, bortsett från en otroligt läcker straff han hade här mot Kings. Så har det väl gått sådär lite, alltså, nu ska jag inte dra några underliggande siffror, slutsatser verkligen inte heller på, så här snackar vi short sample size och dra slutsatser av det på 3-4 försäsongsmatcher, men Anaheim, det ser lika dåligt ut som förra säsongen, alltså de blir nedpressade i egen zon även här på försäsongen, och Leo Carlson, om vi tittar på hans underliggande siffror på försäsongen hittills, så när han är inne på isen är Anaheim registrerade för 0 skott från slottet, medan 9 bakåt, och han har expected goals på 12%, det vill säga motståndare förväntas göra 88% av målen när han är inne. Och så ser det ut för väldigt många Anaheim-spelare. Så hittills har ju liksom inte Greg Cronin, nya tränarna och sådär, fått sprutt på detta Anaheim-lag.
De har åtminstone... Nej, men det är ingen som förväntar sig heller.
Nej. Vi får se, men jag är helt säker på att Leo Carlson kommer testas 9 matcher i alla fall. Och nu får de ju in Seagrass i laget också, som till slut har skrivit på kontrakt.
Ja, vi har ju några kontrakt att diskutera här också innan vi kommer in på våra tips.
Ja.
Han har ju varit ute hela försäsongen, de började bli oro där. Och kommer de inte att ha Seagrass med från början? Men nu har han till slut skrivit på ett kontrakt då.
Ja, och något så gammalmodigt höll jag på att säga, som var så modernt för 5-6 år sedan. Ett bridge-kontrakt. Det ser vi inte så ofta längre, utan nu har det ju blivit högsta moda att liksom franchise-spelare, när rookieavtalet löper ut, ja, då knyter man upp dem på 8 år. Eller 7 år åtminstone, som Anaheim gjorde med Troy Terry här förra.
Ja, men jag tycker i det här, just nu är ju bridge-kontrakt smarta, eftersom lönetaket kommer att höjas nästa år med 5-6 miljoner.
Ja, det sa ju Bettman bara häromdagen. Att det,
ja, igår. De hade Board of Governors här i New York då.
Ja. Så att när man liksom tittar på kontraktet nu, så har man ändå på något sätt lite svårt att förstå varför det tog så lång tid att komma fram till det. För det är ju faktiskt ganska bra för båda parter. Om nu Anaheim är osäkra på Seagrass defensiva spel, om han faktiskt ska vara center eller ytterforward och sådär. Medan Seagrass då, han kanske hade velat ha det långa, stora kontraktet, men samtidigt så är det ju bra för honom att förhandla igen om han verkligen har bevisat sig vara den här perfekta liksom franchise-spelaren. Mm. Att om 3 år igen, lönetaket kanske är upp mot 100 miljoner dollar, liksom, att kunna förhandla då istället. Då kommer ju alla lönenivåer generellt vara mycket högre, så att då kanske det blir 10 miljoner dollar för han istället.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt. Även i Minnesota har det skrivits nya kontrakt. Zuccarello har fått nytt och Marcus Foligno.
Ja, det var väl många som reagerade på Foligno, där 4-årskontrakt för den. Han blev väl typ 33 när det där kontraktet började gälla, för han har ju redan kontrakt nu, och så det är ju först till nästa säsong. Den nya
det var lite konstigt tycker jag.
Ja, det kan man ju ifrågasätta. Däremot så tycker jag att det är kul att konstatera att Mats Zuccarello är så bra fortfarande och får ett nytt 2-årskontrakt 1 år i förväg, med tanke på att vi satt i den här podden. Och vi var långt ifrån mest kritiska, men det var liksom många som reagerade på Paul Fenton, den utskrattade Minnesota General Manager, när han skrev ett 5-årskontrakt med Mats Zuccarello 2019. Han var ju 32 år redan då, Zuccarello, och hade haft lite armfraktur där i Dallas och sådär. Och var det verkligen så smart att skriva så långt kontrakt med en så gammal spelare inom citationstecken? Men han har ju verkligen lyft sig nu sista åren i Minnesota och blivit kapris av stora lekkamrat och förtjänar ju verkligen, jag menar, han har ju kommit från sina poängbästa säsonger.
Ja, precis. De har varit de starkaste i karriären, så att det har ju varit lyckat, och det Han är ju inte typen som tar slut plötsligt, känns det som. Han har ju inte den konstitutionen i kroppen.
Nej, precis. Det känns som att han kommer kunna luta sig mot den där långa klubban tills han är 40 nästan.
Ja,
ja. Så att han lever ju verkligen på sitt hockey-IQ. Och det har jag ju sagt förut, men det är ändå så här i efterhand lite kul att konstatera att liksom att många av de där Paul Fenton-transaktionerna som var så... ja, men han var ju så... Han såg sig som en galen panna verkligen innan han blev sparkad till slut. Men det var ju han som tog dit Zuccarello, det var han som tog dit Fiala, vilket gör Fiala bra liksom, kan man säga. Och Dean Everson som coach. Så att det var en hel del han gjorde rätt ändå.
Yes. Ja, vi har ju också... Den här tiden på året så är det många som hamnar på waivers då, för de ska skickas till AHL och måste gå igenom waivers om de har varit här några år. Så många, de flesta passerar ju, men några blir plockade, och det hände ju Samuel Fagemo då, i Los Angeles.
Just
det. Haft en, hade en helt okej, gjorde lite mål på försäsongen, men de bestämde sig för att han får börja i AHL. Men då högg Nashville till på Fagemo, och det tror jag är bra för honom, för att det kommer att finnas större chans att slå sig in i bottom six där än i Los Angeles.
Ja, men det tror jag också. Det var ju en svår konkurrenssituation har varit de senaste åren i LA Kings, med tanke på det. Det har ju varit svårt till och med för en sån som Quinton Byfield att slå sig fram där. Liksom.
Ja.
De har haft så mycket prospects. Men Fagemo är ju en stor talang. Vi kommer ihåg från JVM för några år sedan när han vann poängligan där och skytteligan. 8 mål på 7 matcher, 13 poäng. Gjorde mycket mål i SHL också innan han kom över. Så att, och gjort en hel del mål i AHL också faktiskt. Kanske inte verkligen levererat i den ligan så att han har varit opetbar liksom från NHL. Men miljöombyte nu, det är klart att det finns potential i Samuel Fagemo.
Ja, det ska bli spännande att se om han kan få en chans i Nashville. Tråkigare i grannklubben då, som vi just pratade lite om, så är Robert Hägg blivit nedskickad till AHL. Det är tråkigt, som han har varit ordinarie i rätt många år nu. Det måste kännas som en snyting.
Precis, över 300 NHL-matcher han kommit upp i nu.
Ja.
Och inte spelat AHL-hockey sedan 2017. Och skrev ett envägskontrakt här med Anaheim liksom, med helt inställt på, antar jag, att vara ordinarie från start där, och de skulle tuffa till sig där. Det var ju varit tydligt från Pat Verbeeks sida, liksom med Radko Gudas in på backplats också. Och sen kom ju sent om sidor även Ilja Ljuborskin. Och sen har de ju en massa offensiva backtalanger sen tidigare, och som man tänkt, alltså dels Jimmy Drysdale som väntar på ett kontrakt, men det är ju liksom Mint Jukov där och Olden Selweger. De har så mycket, de har verkligen backtalanger på gång. Och så tog de ju själva, ska vi säga, Lassi Thompson, gammalt första rundeval från Ottawa, på waivers. Och då helt plötsligt så hade de så mycket backar så att Hägg blev överflödig.
Ja, det känns taskigt tycker jag. Jag hoppas någon tar honom på waivers nu. Det verkar inte som att det har inte hänt än.
Nej.
Han förtjänar det. Sånt tycker man är hårt. När de, som du säger, han har inte varit nere i AHL sedan 2017 på 6 år. Och så blir skickad igen till San Diego. Värre ställen att vara på, ja, San Diego.
Om man ska spela någonstans i AHL, då är det väl San Diego i alla fall. Eller ditt favoritlag där, Palm Springs.
Ja. Jo, de som är där i Kalifornien har det ju bra. Det är inget fel på Ontario Reign heller i Kings lag. De ligger ju en timme öster om LA.
Ja, just det. Eller San Jose Eklund där i samma stad också.
Ja, precis. Många tror att det Ontario är Kanada Ontario, men det är det inte.
Nej, det är ju en stadsdel i LA-området.
Ja, stadsdel, det är en stad för sig utanför det. På väg till Palm Springs åker man igenom Ontario.
Ja, det är så pass långt ut.
Kan jag berätta? Ja,
ja, just det. Den vägen har du full koll på.
Ja, verkligen. I-10.
I-10. Okej.
Okay, ja. Ja, men du, ska vi titta på tips eller har du något mer?
Nej, men vi kan väl nämna lite mer. Det finns ju mer att säga från försäsongen. Alltså, men vi kan ju ta det lite när vi kliver in på tipset här. Men Connor Bedard har ju...
Ja.
Det får man ändå, det måste jag ändå kanske säga inför här, att han har ju bländat oss en hel del på försäsongen tycker jag.
Ja, det har han. Det är helt klart så att han kommer bli en stor attraktion. Även om Chicago inte kommer vara så bra som lag, så kommer det vara en kick för oss att se denna supertalang, denna nya Connor McDavid.
Ja, precis. Nej, men han har ju dribblat bort liksom, hur många, Simon Edvinsson är inte den enda som har blivit bort ibland, utan det är, han fintade bort hela St. Louis i den matchen också en gång där, och väl redan liksom flera highlight reels.
Ja.
5 poäng också på 3 matcher.
Ja. Vi ska väl också nämna då, det kanske vi menar att du kommer in på, men lite kris i Tampa. Ditt Tampa är det ju när vi fick besked, och det var efter vi hade spelat in den här, på att Andrei Vasilevskiy har tvingats till ryggoperation och blir borta åtminstone 10 veckor.
Ja, det var ju inte så muntert.
Nej.
Ja, vi kan väl ta det nu också, tyvärr. Men precis, borta, ja, det kan ju dröja till jul. Det kan ju bli 30-35 matcher som ska spelas fram till jul, som Vasilevski är borta. Det är hela hösten här. Det är inte bra för Tampa.
Nej, det faller ju ansvaret på Jonas Johansson. De har ju förlitat sig flera år så mycket på Vasilevski, så de har liksom inte satsat på backup Mori. Så vi ska inte vara för taskiga mot JJ här. Han har ju gjort det bra, inte minst på försäsongen, och han har ju hållit 2 raka 0 nu.
Ja, han har räddat 63 skott hittills.
Ja, ja. Men det är ju att kräva mycket av honom att han ska kliva i Vasilevskis skridskor liksom.
Nej, det är precis som du säger, med tanke på Tampas tajta lönetagsutrymme så har man ju gått all in på Vasilevski såklart. Han har spelat extremt mycket. Det är bara Hellebuck som har stått fler matcher i NHL sen Vasilevski blev uttalad etta när man tradade Bishop för 5-6 år sedan.
Ja.
Och Jonas Johansson, han skulle ju egentligen spela i Färjestad den här säsongen, var ju tanken.
Just det.
Och så kom Tampa helt plötsligt och gav man ett evägskontrakt, men på minimumlön i NHL då. Så att han har ju minsta möjliga lön man kan ha i NHL, och det är ju det vad Tampa liksom har plats för en backup. Så att det här var absolut inte planen, att Vasilevski ska vara borta i 30 matcher då, så att man ska behöva förlita sig på sin backup. Men ja, vi får se. Johansson, han hade ju tufft tidigt i NHL-karriären när han blev kallad för Buffalos sämsta målvakt genom tiderna där av en lokal journalist.
Ja, det var ju taskigt bara.
Ja. Och han har väl inte jätteimponerande statistik totalt sett på de 30-35 NHL-matcherna han har fått, även i Colorado och Florida. Men sista året, det var väl därför Tampa signade upp han, så gjorde han det väldigt bra AHL och även på de matcher han fick i Colorado. Så att, och han är typisk sån målvakt som Tampas målvaktstränare där, Franchon, gillar att jobba med. Han är ju stor, 1,95, väger 100 kilo. Vasilevski är ingen liten pjäs heller. Bishop var ju en 2-meters koloss liksom. Mm. Så det är precis den typen av målvakt som Tampa gillar att jobba med. Så att han kan nog utvecklas i Tampa också, tror jag. Och som sagt, hittills på försäsongen, försäsongsslutsats, så gör han det väldigt bra. Inte släppt in ett mål hittills. Jag tycker det jag är imponerad av är liksom hur han ser returkontroll faktiskt. Och hur snabb han har varit på att suga upp puckar nära sig. Så här. Det är viktigt.
Mm. Jag skulle ändå tro att de dammsuger marknaden efter tänkbara alternativ om det här inte håller.
Det tror jag också. Det är sådana som inte är signade än som går och väntar. En sån som Jaroslav Halak har inte tänkt lägga målvaktsskydden på hyllan, utan han påstås ju träna för fullt och vilja ha ett kontrakt. Men jag vet inte.
Nej,
det är så mycket att hänga.
Nej, han skulle inte vara bättre än Jonas, kan jag försäkra.
Nej. De andra alternativen, det är ju många lag som faktiskt har 3 målvakter där det inte är helt solklart vem som ska skickas ner till AHL.
Nej.
Vi har ju, men Alex Lyon kanske från Detroit, kanske ska de verkligen köra med 3 målvakter i NHL. Vi har Martin Jones, men han är inte så sugen på, från Toronto.
Magnus Hellberg blir tredje målvakt i Pittsburgh.
Ja. En gammal, det skulle vara lite speciellt, Louis Domingue, alltså det är inte som någon stor förstärkning, men han, det blev faktiskt till slut slaget av Vasilevski, men han hade ju i flera år ett rekord i Tampa. 11 raka segrar, flest av en målvakt i Tampa Bays historia, när han fick hoppa in när Vasilevski var skadad 2018-19 säsongen. Så han har ju funkat tidigare. Men, ja.
Han är tredje målis här i New York, va?
Precis.
Så att han, och jag tror att han kommer att snart vara andra målvakt. För Jonathan Quick har ju sett riktigt dåligt ut under försäsongen också.
Ja. Ja, sen finns det lite dyra alternativ som en Vladar i Calgary till exempel, om man skulle köra med Wolf där istället bakom Markström. Men Vladar har ju hyfsad lön också. Och Tampa, även om det öppnas massa löneutrymme nu under Vasilevskis skada, men när han ska aktiveras igen i vinter, så då är det ju bara cent som återstår igen. Och då får den här nödlösningen inte tjäna för mycket.
Stamkos till Winnipeg mot Hellebuck, det tror jag.
Det tror jag. Ja, nej, det tror inte jag. Jag hoppas nog på Alex Lyon faktiskt. Floridas räddare i nöden i våras.
Ja, det var han. Ja. Men du, innan, vi ska inte fastna här nu. Vi ska nämna också då att Micke Backlund, Mickis i Calgary, har ju också skrivit på ett nytt kontrakt och blivit utsett till kapten i Calgary.
Ja, men det var väl kul för Calgary-fansen att få lite glädjande nyheter till slut, och någon som faktiskt committar sig där.
Ja, som du säger, ett bra tecken, för det har ju varit oklart om spelare vill stanna där överhuvudtaget. Men nu har han tagit det steget i alla fall.
Ja.
Ja, det känns bra. Det känns som det stabiliserar saker och ting i Calgary, känns som.
Ja, för det hade verkligen varit tvärtom om även han lämnat, som har varit där i 14 år och som är så rotad i hela sitt vuxenliv liksom i Calgary, och som vann King Clancy i somras för sitt jobb i, liksom, i humanitär välgörenhet och sådär, som är så otroligt rotad i Calgary, om till och med han vill bort. Men han ville ju, han är ju så mycket Calgary nu, Mikael Backlund, och rätt att ge honom set, för det har man ju förstått. Det var ju med Mackenzie Weegar inne på en podd i våras där, att han var ju liksom kapten fast han inte hade set efter att Giordano lämnade. Och det var den enda som riktigt vågade säga emot Daryl Sutter också, som vågade höja rösten i omklädningsrummet och skälla tillbaks när Daryl Sutter stod och gormade. Så han är ju, och han är ju väldigt sympatisk och väldigt empatisk, en person som verkligen bryr sig om alla, Mikael Backlund. Så han känns som, han har varit lagkapten i Tre Kronor till exempel under VM-guld, så att han har ju ett C på bröstet. Det har han ju imaginärt haft tidigare också.
Ja, men det är ju inte helt ovanligt att svenskar som är länge i sina klubbar blir lagkaptener. Han är den 17:e svensken i NHL-historien.
Ja, det säger
och det är ju alltid stort i Kanada då. Ja, vi hade Alfie i Ottawa, Mats Sundin i Toronto, Thomas Sten en gång i Winnipeg, och så bodde Marcus Näslund och Henrik Sedin i Vancouver.
Ja, det var ju hela 2000-talet fram till bara några år sedan.
Ja, det är väldigt hedrande, och det är stort i Kanada liksom att vara kapten.
Ja, och vi kan säga så här, innan Backlund skrev på sitt kontrakt, men i början av september så var det ju starka spekulationer om att man redan skulle, eftersom det fortfarande var osäkert kring Backlund då, att, och man lovade nya general manager Craig Conroy att man skulle gå in i den här säsongen med en kapten, att man faktiskt skulle ge det till Rasmus Andersson istället. Ja. Så det, oavsett, hade det blivit en svensk.
Ja. Ja, men du, nu ska vi tippa.
Nu ska tippas till slut.
Kickliv. Du tycker inte om det, du gjorde på det i det längsta, men nu har du tvingat av dig tips, och jag har lämnat tips. Jag har ändrat det från det jag lämnade till Bibeln och det jag kommer att avlossa här lite grann i bloggen, och det är den som gäller för mig.
Ja, jag har faktiskt, alltså jag är inte nöjd med mina tips. Jag kommer stå för dem jag har lämnat till Bibeln, men jag är redan missnöjd. Men hur jag än gör så blir jag missnöjd. Det är så svårt i denna extremt jämna NHL-liga, och speciellt när lönetaket verkligen har gett en effekt som är tanken, när det ska vara så här ovisst.
Ja, det är svårt, det är omöjligt, och det är ju så att vissa tips kommer fram som tokiga i senare under vintern, och andra smarta, man har bara tur. För det är ju så att vissa favoriter kommer att floppa, det är bara så. Och vissa nederlagstippade lag kommer att vara mycket bättre än någon hade föreställt sig. Det är alltid så, och så sitter man och verkar så tvärsäker i början, men jag är inte tvärsäker på någonting, jag har bara försökt. Man blir ju sugen på att liksom inte vara för förutsägbar, säga de typiska, att det blir som det alltid blir. Och det gäller framförallt i Atlantic, som vi vill börja med att titta på här då.
Ja, det
är ju som sagt en dödens grupp, monumentale.
Det tycker jag faktiskt, man får lägga till monumentale där, för att vi sa ju att alla divisioner är ju dödens grupp, kommer vi fram till när vi har gått igenom divisionerna. Men det här är nog dödens grupp monumentala. Det här känns som den tuffaste divisionen av dem alla.
Ja, det känns som 7 lag är helt vad skulle jag säga nu då? Är i stånd att ta sig över strecket. Och det 8:e laget då är Montreal. Och vem vet, alltså de kommer ju också bli bättre. Enda anledningen till att jag har Montreal 8 är att de andra ser ännu starkare ut. Inte att Montreal ser så dåliga ut. De är bara lite unga och befinner sig i en annan del, i en annan fas i sin rebuild. Ja. Men i den här divisionen så är det ju 4 lag som har liksom varit dominerande i flera år nu. Och det är Boston och Toronto, Tampa och Florida har ju liksom varit i ett eget skikt i den här divisionen.
Ja.
Men jag tror att det där kan brytas upp i år, och därför har jag tippat så här. Vill du höra?
Ja, nu är jag spänd på att höra. Ja.
Och jag ska förklara framförallt en sak. Det är ju ett lag som har halkat ner här för mig. Som kommer att svida i dig.
Vi går vidare till Metropolitan.
1 Florida, 2 Buffalo, 3 Toronto, 4 Boston, 5 Ottawa, 6 Tampa, 7 Detroit, 8 Montreal. Och att Tampa, det är ju dels då det här som vi redan har pratat om, Vasilevski. Han är borta i 10 veckor. Jag tror att det därmed finns en stor risk att de ramlar ner i ett hål. Och vi vet att man kan inte vinna i oktober, men man kan förlora. Ja, kommer man för långt efter så blir det tungt. Men ja, dessutom så har, det ju, har vi sett sprickor i fasaden när Steven Stamkos nyligen gick ut och faktiskt luftade sitt missnöje. Han känner sig inte respekterad för att han inte har fått något förslag på fortsättning.
Nej, vi var inne på det en hel del förra veckan och jag sa vad jag tyckte om det. Och jag håller ju med Stamkos. Så att jag förstår ju Julian Brisbois varför argumentet är att inte knyta upp honom nu. Men det dåliga är ju att när det är en sån klubbikon vi har att göra med Tampas största spelare genom tiderna, att det inte ens har förts förhandlingar. Att man diskuterar, för det är ju det Stamkos var så besviken över, att han inte har hört någonting.
Nej, och det där tror jag kan sprida... om det där blir liksom en surdeg som jäser där, så påverkar även Victor Hedman som är bästa kompis med Stamkos. Och det är inte bra. Jag hör dessutom, alltså det mumlas här där om att Tampa inte är så helt sålda på Stamkos faktiskt. Att både coach och general manager tycker att han är lite övervärderad.
Ja, det har ju varit en snackis länge där med relationen mellan Cooper och Stamkos, att den inte har varit 5+. Och att det skar sig ganska ordentligt för några år sedan, men att de sen har kommit lite på fötter, om man ska säga, den relationen igen, men i och med framgångarna. Men det är ju tufft. Jag kan ju nämna, vi kan fortsätta diskutera den här divisionen, men jag får ju följa upp här med hur jag har tippat då. Så kan vi jämföra. Jag har ju Toronto 1, Florida 2, Boston 3, Buffalo 4, Tampa utanför slutspel 5, Ottawa 6, Detroit 7 och så Montreal 8.
Ja. Ja, men det är ju de här 3 lagen som har rustat rätt så starkt nu. Framförallt Buffalo och Ottawa, men även Detroit då. De kan bryta den hegemonin som de Big Four har haft. Jag är inte så säker på Toronto. Alltså Toronto har ju massa kapacitet, men det här alla musklerna och sandpappret de har tagit in, jag vet inte om det verkligen är svaret.
Ja, men jag sätter dem 1 tack vare, ja, men det är ju verkligen prime ålder nu på Marner, Nylander, Matthews och sådär. De ska vara som bäst i sina karriärer typ den här säsongen. Och de har varit med om så mycket och dragit så mycket lärdomar så att och jag tycker de ser så pass starka ut i alla lagdelar utom målvaktssidan, men Ilja Samsonov är väl tillräckligt bra i alla fall. Och jag tycker även muskler som Tyler Bertuzzi i första kedjan på ett 1-årskontrakt, Max Domi också som redan verkar ha fått lite kemi med Nylander. Jag tycker de i grundserien känns de stabilast av alla dessa 8 lag.
Ja, jag har då Florida 1. Jag tycker det är lite konstigt. Det har vi redan pratat om att så många här borta inte verkar tro att det som hände i våras säger något om deras verkliga styrka. Det tror jag det gjorde, och jag tror att visst, de har mycket skador, men det är bara ett blad som är borta riktigt länge. Jag tror att de har lärt sig hans system, Maurice, och framförallt har de lärt sig vad de kan. De vet hur bra de är nu om de bara spelar på rätt sätt.
Alltså, fram till slutspelet när de blev en sån fruktansvärd lagmaskin liksom, så var de ju ganska lynniga under säsongen. Dels så tycker jag att de kan ursäkta sig lite för en hel del konstiga skador och sjukdomsproblem och virus och grejer som fick fäste, men de blandade och gav otroligt mycket under grundserien, och Bobrovski var en av NHLs sämsta målvakter ibland och en av de bästa ibland. Och de var ju faktiskt bara någon enstaka poäng från att missa slutspel faktiskt. Vi var ju sista laget in i den östra konferensen. Så att,
ja, men så de började ju spela bättre där i slutet av grundserien också.
Ja, det gjorde de.
Så att jag tror att de kommer bli riktigt bra. Vad man inte vet är ju Boston. De är en liten enigma innan vi startar nu. Hur mycket det kommer att märkas att de har så... Att de har blivit av med sin bästa, med sin själ liksom, med sin general i Bergeron, men även Krejci då, så att det ser tunt ut down the middle.
Precis, det är verkligen själen Bergeron som är borta där. Sen när vi pratade med Hampus Lindholm där i augusti så sa han då att på sitt, liksom, sina 1,5 år i Boston så sa han att han tror inte det kommer påverka så mycket som man tror, för han har aldrig varit med om en miljö där han har känt att någonting faktiskt sitter i väggarna. Nej, att det är liksom Att pratar man med materialarna eller med arenapersonal eller vem som helst runt och i och kring TD Garden där, så är det liksom, det är en känsla som bär genom generationer. Så att han trodde faktiskt inte att det var så stort problem. Och jag tror att Boston inte faller igenom helt liksom, Det är klart de inte kommer sätta grundserierekord i poäng som i fjol, men de har sånt stabilt fundament med det där målvaktsparet, med den där backsidan som är intakt, med Jim Montgomery-Hocken som de har lärt sig utan och innan. Och de har fortfarande Pastrnak och lite spets framåt. Det är klart att centersidan är väldigt svag, men på förhand. Men det finns också potential i en sån som Sacha, så där om han kan växa ut till den första center. Men, så jag tror ändå Boston är ett slutspelslag.
Ja, jag har dem ju också på slutspel då, precis på gärskon där, på fjärde plats. Men jag är inte hundra på det. Det kan vara så att Ottawa är bättre. Det är ju det, alltså de andra lagen är ju väldigt bra också.
Ja, precis. Alltså jag har svårt att peta Ottawa från slutspel. Jag valde Buffalo. Du har ju Buffalo till och med tvåa.
Ja, jag tror att Buffalo kommer vara en... det är bara någon känsla jag har att Buffalo kommer vara en succé i år.
Ja, det finns lite frågetecken där fortfarande, men det är stor chans till att det verkliga genombrottet kommer nu. Det var ju väldigt nära slutspel redan förra säsongen.
Ja, en poäng ifrån.
Ja. Och målvaktssidan med Devon Levi, om han är den här franchise-målvakten som han visar lite tecken på i sin korta sejour under våren, så är det ju något väldigt bra på gång. Ottawa tycker jag också ser så spännande ut. Med Chychrun från start, med Sanderson som är så bra den backsidan. Jag tror ju lite på Korpisalo i kassen också. Och sen liksom utvecklingspotentialen framåt. Alltså, jag är inte alls orolig för offensiven med och så Vladimir Tarasenko in dessutom. Men det är att de måste sätta försvarsspelet helt liksom för att vara ett slutspelslag.
Ja, vi kommer ju till vad vi tror om general managers och coacher. Jag tror att om det inte börjar bra där så kan vi se en snabb förändring.
Exakt, det har jag faktiskt skrivit upp också här när vi kommer till den punkten.
Ja, men nu går vi vidare. Eller har du något mer att säga om Atlantic?
Nej, precis. Det är Detroit, det är väl de man tror minst på av de där tre utmanarlagen trots allt. Även de också går för i år.
Ja, de kommer att vara bättre också. Ja. Jag är helt övertygad om. Ja. Så att, inget är särskilt säkert.
Nej, det är ingen superskräll om de skulle gå till slutspel heller. Liksom. Det är så pass jämnt där.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I Metropolitan, där tippar jag så här. Etta Carolina, tvåa New Jersey. Men det är jag på väg att kasta om också. Att det blir Jersey som är etta. Men etta Carolina, tvåa Jersey. Trea Pittsburgh, fyra Rangers. Femma Washington, sexa Islanders, sjua Columbus, åtta Philadelphia.
Ja, jag kan dra mitt direkt också. För det är ganska snarlikt. Det är Carolina etta, New Jersey tvåa, Rangers trea, Pittsburgh fyra. Och där har vi slutspelslagen.
Ja.
Islanders femma, Washington sexa, Columbus 7 och Flyers 8.
Ja, det är väl ganska säkert ändå att det borde vara så att Philadelphia kommer 8. De är ju verkligen inne i en rebuild. De håller på att riva ner allt för att bygga nytt.
Exakt, och det är det enda av de här övriga 7 lagen. Det är det enda av de här 8 lagen ska säga som inte uttalat, eller det är klart att de siktar på slutspel uttalat, men som det inte skulle vara en besvikelse tror jag internt om de skulle missa slutspel.
Nej, precis. Nej, alla andra siktar ju på det, såklart.
Ja.
Och jag är vad gäller topplagen, de enda jag är helt säker på är de två topplagen där, Carolina och Jersey. De skulle vara otroligt förvånade om de inte går till slutspel och toppar tabellen. Med Pittsburgh, Rangers, Washington, Islanders och Columbus är det mer osäkert i samtliga fall.
Ja, alltså vi har båda Columbus sjua, men jag menar så som de har värvat inför säsongen. Nu har det varit lite turbulens med Babcock kan man säga och ny tränare hip som happ då, men det finns ju... Det finns ju massa liksom jokrar i den leken, höll jag på att säga, med liksom Fentilli, med Laine om han skulle komma igång här plötsligt, med Provorov och Siversson på backsidan, med Werenski tillbaka från skada. Om Merzlikins kan vara så bra som han varit stundtals i NHL-karriären, jag menar, då kan de bli ett slutspelslag också.
Ja, absolut. Precis som Islanders och Washington, jag tycker de är svårbedömda. På slutet har jag fått liksom rätt så bra känsla av Washington ändå. Just på grund av coachen. Jag tror att han kan bli ett lyft där.
Ja, alltså, ja, Washington, jag också verkligen, jag håller med. Alltså, För det, å andra sidan så det kan ju bli utvecklingen att de är för gamla nu liksom, och att ja. Beckes och Ove och Oshie och John Carlson efter sin långa skada från var och inte är liksom de här offensiva krafterna som de har varit i decennier, och att det inte är tillräckligt upplivad av Carberry på bänken eller Rasmus Sandin som driver på som ny generation sådär. Men det kan ju tvärtom att de fortfarande håller måttet, onekligen. Carlson liksom, det är ju som ett nyförvärv med tanke på hur mycket han missar i fjol då.
Ja.
Och Ovechkin gör ju fortfarande, gör ju 42 mål i fjol, så han verkar ju inte vara slut precis. Så att,
Men samma sak gäller ju Pittsburgh liksom. De är ju också gamla, ja. Deras kärna, och Erik som kommer in är inte ung heller, men ja, man tycker det är så mycket stjärnglans där, så att de borde återröra den slutspelsplats som förlorade efter 17 år i fjol.
Ja, nej, men Pittsburgh, där får man ju sätta asterixen att de håller sig hela och fräscha hela säsongen, alla de här gamla spelarna som allihopa har gedigen skadebakgrund. Men nu var det faktiskt då att Carlson, Crosby och Malkin alla spelade 82 matcher i fjol. Idag så verkar de ju vara fullt fräscha liksom. Och på pappret, den kvaliteten som Pittsburgh besitter nu, det ska ju räcka till slutspel. Det vore ju förvånande annars.
Ja, det ses ju Rangers också som ett slutspelslag då. Och de har ju den stora fördelen att de har Shestorkin. Om han håller hela säsongen så kan han ta dem dit. Men alltså, laget i övrigt, de ser jävligt långsamma ut. Alltså. De kommer att bli frånåkta av Devils och Hurricanes. Så det visslar om det.
Ja, det blev de ju i slutändan i slutspelet där också. Av just
ja,
Davis.
Det blev de verkligen.
Men ja, där är det ju också den här med, som vi pratade mycket om i det avsnittet, med Lafreniere och Kakko, om de verkligen skulle få fart på dem.
Ja.
Men sen vill jag också, som du nämnde, Shestorkin där, som han kan vara så bra som han var sitt vässina år, då är det sparkapital, för han var ju inte riktigt på den nivån i fjol. Alltså det finns en ännu bättre Shestorkin som kan ställa sig i kassan på Manhattan, och då blir de ruggigt svårslagna. Bara av det.
Ja, men ja, det är ingenting. Bortsett från Carolina och Devils så är det väldigt mycket up in the air här också.
Ja, som kommer påverkas mycket under de här 82 matcherna av skador och skador, liksom. Vilka som faktiskt går hela vägen.
Mm. Ja. Du, nu ska jag gå och hämta, inte kaffe, men vatten.
Vatten, okej. Okay.
Ja, jag kommer alldeles strax.
Ja.
Mm.
Ja, men då kan jag fortsätta prata lite grann om den här divisionen kanske. Islanders, som vi båda precis har utanför slutspel, har inte hänt egentligen någonting i det laget sedan i fjol. De har ju inte adderat precis något nyförvärv att tala om. Men de har ju också en stark målvakt i Ilja Sorokin, som när vi kommer in på individuella priser så här, så tror jag att han är lite due för en Vezina Trophy kanske. Nej, jag sjunger faktiskt inte den här gången. Nej, det kanske hade varit ännu trevligare för lyssnarna, eller tvärtom, att vi hade avskräckt dem. Jag pratade precis om att Ilja Sorokin är ju Islanders hopp, precis som att Shestorkin.
Ja, precis.
Men alltså Sorokin, jag tror att det kan bli Vezina för handen. Alltså.
Visst, Sorokin är ju deras Shestorkin, deras stora hopp. I övrigt så är man ju detta underliga Islanders med en coach som man inte riktigt vet vad man har, och samma lag igen som till exempel urusla i powerplay. Så deras hopp är också målvakten i första hand.
Ja, vi kommer kanske återkomma till den där coachen när vi ska prata tränare som sparkas först.
Ja,
en liten cliffhanger.
Ja, men då går vi över till väst då. Och först Central Division.
Mm.
Och där har jag vet att vi inte tippar lika här. Men jag har Dallas Stars, Colorado, Avalanche och Nashville. 1, 2, 3. Och det är slutspelslagen där.
Okay.
Utanför hamnar Minnesota Wild 4, Winnipeg Jets 5, St. Louis Blues 6, Chicago Blackhawks 7 och Arizona Coyotes 8.
Ja, just det, när vi pratade Central förra veckan så kom vi fram till att vi hade lite olika åsikter om vissa lag här. Jag vill direkt bara påstå, du har bara 3 slutspelslag härifrån också, som jag kan säga att jag även har. Och jag tycker nog att det här, det gamla Central som alltid har sett som den, eller alltid ska jag inte säga, men i många år har varit kanske den starkaste divisionen, ofta har den benämnt som det. Nu är jag inne på att det kanske är den svagaste, utan att det för den skulle är en dålig division. Men
ändå så kan Stanley Cup-vinnaren finnas här.
Precis, alltså jag vill påstå att de två första lagen är i ett eget litet skikt här också, precis som Carolina och New Jersey i nämnda Metropolitan. Men jag har också Dallas och Colorado 1-2. Sen har jag Minnesota 3, och det är mina slutspelslag. Och sen Nashville utanför, Winnipeg, St. Louis, Arizona före Chicago.
Ja, men det är ju så. Dallas och Colorado ser ruskigt starka ut. Alltså, det är ju två contenders, båda två.
Ja, precis. De är inte bara ute efter att gå till slutspel. De här blir ju missnöjda om de inte går hela vägen. Det är ju för en nivån.
Ja. Ja. Sen tror jag lite mer på Nashville än vad du gör då. För att jag tror att Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist och Luke Shen kommer in i ett lag där många är på väg uppåt underifrån. Och de får in Andrew Brunette som coach, och jag tror väldigt mycket på Barry Trotz. Och Jussi Saros är så grym i målvakt. Så jag tror att de blir den stora positiva överraskningen i år. Det är vad jag tror.
Och så brukar Roman Josi vara bra varannat år. Alltså, ja. Han är alltid bra, men det är ju varannat år så slår han till med en sån här hejdundrande poängfest. Liksom.
Ja.
Och det, då är det i så fall dags i år igen då.
Minnesota går ju alltid till slutspel, men jag är lite osäker i år. Så de kan ju inte förstärka laget, tvärtom. De kan bara försvaga det i och med att de sitter som de gör med lönetagsproblem.
Ja, men jag tycker ändå att de ser ungefär lika jämnstarka ut som i fjol. Och har lite förhoppningar på en sån som Marco Rossi ska ta nästa steg, eller att Boldy kan bli ännu bättre kanske, eller den här Brock Faber på backen. Och Filip Gustafsson blir spännande att följa år två här i Minnesota.
Ja, verkligen. Det blir det. Ja, men det är inte omöjligt att de går till slutspel också. Winnipeg känns ju mer att, ja, som vi har sagt, det känns som det kan explodera hela laget där de fler försvinner.
Ja, faktiskt. Jag vill säga så här att när vi kommer in på Pacific snart, alltså jag har Calgary utanför slutspel där, men jag tycker att de känns mer högre tankar ska jag säga om Calgary än vad jag har om Nashville, Winnipeg, St. Louis som jag har utanför slutspel i den här divisionen.
Ja. Ja. Men Dallas, alltså, de har potentiellt både Vezina, Norris Trophy och skytteliga kung kanske. Det sista är väl att ta i. Men
ja, en 50-målsskytt i alla fall kanske Jason Robertson.
Ja, de har Ottinger, Heiskanen och Jason Robertson. Det intressanta med de här är ju att de är alla från samma draft. 2017-draften. Att de har fått tre sådana superstars i samma draft, det är ju bra gjort.
Också. En franchise-spelare i respektive lagdel.
Ja.
Det är ju helt unheard of.
Eller hur? Jim Neal får ju stora, stora priset.
Regerande GM of the Year-vinnare är han ju också, Jim Neal. Som har adderat Matt Duchene till det här lagbygget också. Så de ser inte precis sämre ut inför säsongen som stundar. Jag vill säga om Nashville också där, alltså, apropå försäsongen här, de har ju torskat samtliga matcher hittills, men det ska vi inte dra några slutsatser om. Vi kan säga att Dallas, de torskade samtliga försäsongsmatcher i fjol och gick till konferensfinal. St. Louis, apropå den här divisionen, de vann 5 av 6 försäsongsmatcher i fjol och missade slutspel. Så att det säger ju ingenting, kan vi ju konstatera.
Nej, men vi tar Pacific då slutligen också då. Där har jag tippat så här. 1 Edmonton, 2 Vegas, 3 LA, 4 Vancouver, 5 Seattle, 6 Calgary, 7 Anaheim, 8 San Jose. Och då tror jag alltså att de 5 första går till slutspel där.
Mm.
Att Vancouver och Seattle är wildcard-lagen. Men jag känner mig långt ifrån säker på det. Det kan vara så att Calgary, som du ju har allt goda vibbar kring, tränger sig in där också. Det är inte helt säkert att Vancouver blir så bra som jag tror, men jag tror verkligen det.
Ja, men vi har väldigt liknande då, för vi är exakt samma slutspelslag kan jag säga. Jag har ju 5 från den här divisionen också. Jag har Edmonton 1, LA 2, Vegas 3. Jag säger att de har lite baksmälla ändå och orkar inte vinna divisionen igen i grundserien. Seattle, första wildcard. Vancouver tar sig faktiskt till slutspel här. Calgary precis utanför, Anaheim, San Jose.
Yes. Ja, det är ju väldigt många bra lag här. Framförallt de där 3 i toppen är ju, de är ju contenders också.
Verkligen. LA som har förstärkt också. Edmonton, det är, nu påstår de sig ha lärt sig tillräckligt många läxor här, Dreisaitl och McDavid, för att kunna ta ytterligare ett steg. Liksom.
Ja, det handlar ju framförallt om att fortsätta leverera på samma nivå i slutspelet, vilket är extremt svårt. Men de måste vara lika svåra att spela mot då som de är till vardags.
Och inte bara i första rundan då, för de har ju öst in mycket poäng, men när det har blivit de här knivigaste matcherna mot de tuffaste lagen, då har de ju blivit utraderade. Till och med McDavid liksom.
Ja. Ja. Ja, men för dem är det ju allt annat än Stanley Cup-vinst, det är besvikelse. Så är det.
Ja, ja. Och Vancouver, alltså, där är det ju anledningen till att vi båda har dem där. Alltså, jag baserar ju lite grann på att Tocket ändå fick till en metamorfos, eller man ska säga, när han tog över. Alltså, från det datumet under fjolårssäsongen fram till grundserien var slut, det var ändå halva säsongen ungefär, så hade de slutat 10 av 32 lag i NHL då. Så det var ju såklart slutspelstempo. Och underliggande siffrorna defensivt var ju remarkabelt stor skillnad. Och jag tycker dessutom att de har breddat upp backsidan lite mer sen i fjol. Och Elias Pettersson, hans, även om han var bra även under Bruce Boudreau, så lyfte även han sig ytterligare under Rick Tocchet. Så att sen har ju Vancouver haft svårt då att liksom vara jämna över tid. De kan ju liksom ha en väldigt hög högsta nivå men en ganska låg lägsta nivå. Men det känns som att Tocchet har faktiskt fått till en grund att stå på där, ett bättre fundament även när de inte spelar på topp. Och det tror jag räcker till en slutspelsplats för det här talangfulla laget.
Ja, de har haft en, som jag läste, en information heavy camp. Alltså, det har varit mycket nytt de har varit tvungna att lära sig. Liksom. Och Elias hade sagt att det bör sätta sig nu. De har en annan struktur, både på isen och som organisation. Det, vilket ju Alvin och Rutherford har jobbat väldigt hårt med.
Låter lite andra tongångar från i fjol när Rutherford sa att det var en usel camp av Boudreau. Att det var för snabbt.
Ja.
Och att det inte var liksom att den bara lät kampen gå utan att ta tillvara på den. Liksom.
Ja. Ja, det här leder till, jag har tagit ut 2 konferensfinaler och en Stanley Cup-final också.
Ja, okej, konferensfinaler, det är intressant. Jag har inte det kan jag säga, men jag har finallag i alla fall. Men du får börja med dina konferensfinaler.
Ja, där lyckas New Jersey Devils slå Florida Panthers i östra konferensfinalen. Och i västra konferensfinalen så är det Colorado eller Dallas som slår Edmonton. Men jag har sagt Colorado.
Ja, just det. Ja, men då är det den central topplagen där som gör upp om det helt enkelt. Den som vinner den interna duellen går hela vägen till final då.
Ja, och vinner dessutom.
Och vinner dessutom, ja.
Jag säger att det är Stanley Cup-final mellan Colorado och New Jersey och Colorado vinner. Det var ju en konferensfinal ett år, eller hur? Eller en Stanley Cup-final ett år. Var det inte?
Jo, det var det ju. Det var ju då Ray Bourque-året 2001 där. När,
just det.
När han fick lyfta bucklan till slut. Det var ju New Jersey. Mm.
Ja, så blir det här också. De kommer att trada till sig. Vem? Vilken back?
som äntligen ska få lyfta Stanley Cup.
Ja. Nej, de ger Joe Thornton ett kontrakt i slutet av säsongen.
Ja, han signar där med Colorado i 3 mars.
Ja, får höra din final då.
Ja, det sjuka är här att det här är en final som jag har dömt ut i den här podden den här hösten.
Jaha.
För det är samma final som The Hockey News har. Som jag efter en väldigt massa grubblande landade i själv till slut. Och det är alltså Carolina mot Dallas i final.
Okej. Okay.
Och jag valde till slut att sätta Dallas som Stanley Cup-mästare.
Ja, jag har ju dem som absolut contender också.
Ja, nej, men det är ju, jag landade, alltså jag var sugen på att sätta Colorado också. Jag tror att det blir otroligt jämnt mellan de två, vilka som kravlar sig vidare. Och sen har chans att vinna Stanley Cup. Ja, jag kan argumentera för båda lagen verkligen, men jag tror att något av dem vinner Stanley Cup i alla fall. Snarare än Carolina som är mitt andra finallag.
Mm.
Jag tror fortfarande att Carolina inte riktigt har spetsen för att vinna Stanley Cup, men jag tycker att de har varit i så många konferensfinaler nu att det är dags att ett snäpp till. Men New Jersey är en bra utmanare också. Och Florida Panthers håller jag med om. Ja. Otroligt svårt att säga. Men Dallas som sagt, det är för djupet. Det är Jake Oettinger som jag tror tar ytterligare ett kliv i år. Heiskanen leder backsidan där. Och sen ett tvärsnitt man kan dra lite för ett lag som vinner Stanley Cup många år nu bakåt. Det är ju liksom tredje kedjan lite grann. Jag säger inte att den är avgörande för att vinna Stanley Cup, men att ha det djupet så att man kan ha en så stark tredje kedja som jag tycker Dallas formerar nu med. Just nu är det Mason Marchman, Tyler Seguin och Matt Duchene. Om vi kollar på liksom Tampas sin tredje kedja när de vann Stanley Cup, om vi backar bak till Bonino och Kessel, Hagelin en gång i tiden. Liksom. Har man sånt djup så att man kan ha en tredje kedja som i vissa lag skulle kunna nästan vara första kedja i alla fall, andra kedja. Då blir man ruskigt svår att möta ett slutspel och matcha och så vidare.
Ja, jag säger inte emot dig. Faktiskt. Ja, sen har vi lite individuella tips också då. Där poängkung är svårt att säga något annat än Connor McDavid. För han var hel och frisk så kommer han ju vinna poängligan igen.
Ja, det vore väldigt oseriöst att säga något annat.
Ja. Sen tror jag i och för sig att Nathan MacKinnon kan trängas in mellan honom och kompisen Leon Draisaitl. Jag har MacKinnon som utmanare 1 och Draisaitl som utmanare 2 i poängligan.
Okej, okay, ja.
Vad säger du?
Jag har faktiskt inte brytt mig om att tänka på något annat än McDavid, men det är klart, alltså MacKinnon, det ska vi säga att sista 2 månader av säsongen var det han som gjorde mest poäng, mer än McDavid.
Ja.
Han kom ju tillbaka oerhört starkt efter den där skadan. Det var inte så att det var tvärtom att han hade trögstartat och sådär, utan accelererade enormt mycket. Och McKinnon har ju aldrig vunnit poängligan. Så att han är nog motiverad nu. Verkligen i sin prime han också.
Ja.
Men det är alltså, McDavid hade ju 25 poäng ner till Draisaitl och ännu längre ner till närmsta icke-lagkamrat. Så att...
Ja, nej, han kommer att vinna. Det är stor chans att han vinner även målligan, alltså skytteligan.
Ja.
Men jag har sagt, jag har faktiskt sagt Jason Robertson istället. Jag tror han, hans stora utväxling kommer i år.
Jason Robertsons främste vurmare, Per Bjurman. Ja, ända sedan rookie-året ju.
Ja, fan vad rätt jag hade i det.
Ja, precis. Det är en av 100 som valde honom före Kirill Kaprizov.
Ja. Och varit hatad i hela Minnesota.
Ja, precis. Ett drev som uppstod mot Per Bjurman.
Ja. Men Jason, men det finns ju fler där. Tage Thompson tror jag också kommer att göra mycket mål. Och Pasternak förstås. Även om jag tror att han tappar kanske några mål då på att han inte har Pasternak med sig längre. Eller Bergeron.
Ja, framförallt i powerplay då kanske. Men som vi var inne på i Boston och previewn där, så lirar han ju knappt med den mördande första kedjan i fjol. Utan han lyfter ju verkligen ihop med Krejci och Sacha istället. Nu är ju visserligen Krejci borta också då, men Sacha har ju blivit en radapporten med honom. Ja. Ja, nej, men min målkung, jag tror ju faktiskt egentligen mest på McDavid också med sina 64 mål i fjol. Nu när han har börjat skjuta mer och liksom, han bestämde sig inför fjolet, kommer jag ihåg att vi pratade om inför säsongen att McDavid sagt att han ska börja skjuta mer och liksom göra fler mål själv. Och så gör han 64 då, direkt. Han är favorit. Men jag har satt upp, han som har gjort flest mål sedan han klev in i ligan 2016, det är Auston Matthews.
Ja, just det.
60 mål för två år sedan.
Bra också, ja.
Ramlade ner på 40 i fjol av en anledning, hade ett litet mellanår, men kan han vara lite inspirerad igen och komma tillbaka till den formen han hade, så är ju, och nu när han är liksom 26 år liksom, nu är det verkligen ett prime år för Auston Matthews också. Jag återkommer till det begreppet, men jag tycker man nästan kan kräva 55-60 mål av Matthews i den här åldern, i det här skedet av karriären.
Ja. Yes. Vi kan gå till Vessina vinnare. Där har vi det finns ju ganska många som konkurrerar, tycker jag. Det blir svårt för Vasilevski nu då, om han är borta 2 månader. Då kan
ja,
vi räkna
han
bort
kan nog räkna bort. Ja.
Men jag tror att Jake Oettinger vinner Vessina år, men han har stor, stark konkurrens av Shesterkin, Saros,
Sorokin.
Sorokin, kanske Hellebucken.
Ja, jag säger nog Oettinger också. Med tanke på att båda vi två tror så mycket på Dallas, och han står ju så mycket. Han stod ju över 60 matcher i fjol.
Ja.
Och är så pass bra. Och börjar bli väldigt varm i NHL-kläderna nu efter att ha varit rookie för några år sedan bara. Och sen som sagt, spännande med Filip Gustafsson. Jag menar, det blev 39 matcher för han i fjol, men han hade ju liksom Ullmark-siffror när det kom till räddningsprocent och goal against average och underliggande siffror som goal saved above expected och så vidare. Kan han hålla den nivån, inte bara 39 matcher, vilket är väldigt mycket visserligen, men i 55-60 matcher som de andra toppmålvakterna i ligan, då vinner han ju Vessina med de siffrorna.
Ja.
Så att, det blir väldigt spännande att följa han, år och två.
Mm. Norris Trophy, där tror jag att det i år blir en tung kamp mellan Cale Makar och Miro Heiskanen, med Erik och Rasmus Dahlin, Roman Josi och Adam Fox som främsta utmanare.
Ja, jag har satt upp Cale Makar också. Det var ju, han hade ju lite, det är ju lite oroväckande med att han har börjat få lite hjärnskakningsproblem och sånt där. Men ett drygt år sedan, för sommaren 2022, då stod han på toppen av världen när han hade vunnit. Dels vann han ju Norris Trophy den säsongen, och så när Colorado vann Stanley Cup så vann han ju Hart Trophy. Så det är ju världens bästa back, Cale Makar. Så är det bara.
Ja.
Så han måste vara favorit. Sen vill jag säga så här, nu får du säga till mig om det blir för mycket tampasnack, men det ska ändå bli spännande med Hedman.
Ja.
När han liksom fått läka ihop här i 5 månader efter en lite sådär skadejäckad fjolårssäsong.
Ja, vi kanske undervärderar honom lite här i
alltså, fram till
skenet av fjolårssäsong.
Precis, för dessförinnan hade han 6 raka år med nominering.
Ja.
Och nu är han liksom tillbaka i slag här igen, tränar mycket i första PP igen. Det är ju därför han ju inte gjorde lika mycket poäng i fjol, eftersom att Sergejev fick spela mycket powerplay. Nu känns det som att Hedman kommer få chansen igen. Jag tror liksom, när dessutom Vasilevski är borta och backbredden har blivit lite tunnare, så kommer det bli fler minuter för Hedman. Det kommer krävas från John Coopers håll att liksom, nu måste du försvara fortet här, Hedman. Nu måste du vara så bra som du bara kan. Så jag tror han kommer nog få ännu mer istid den här säsongen också, och PP-tid och så vidare. Så att, jag tror vi kommer se en Hedman som studsar tillbaks.
Ja, han är ju ruskig tävlingsinstinkt. Han vill visa att han fortfarande är världsback.
Ja, ja, det tror jag också.
Ja, sen har vi då årets rookie. Och det lär ju bli Connor Bedard. Det är svårt att se. Men det finns ju andra. Luke Hughes tror jag mycket på. Mm. Devon Levi i Buffalo tror jag också på.
Ja, jag är ju spänd på Logan Cooley också i Arizona.
Och Fantilli i Columbus. Men ja, som Bedard har sett ut under försäsongen, som vi redan har pratat om här, så det känns som de kan redan börja skriva in hans namn vad heter det nu?
I historieböckerna, eller på att säga, men vad ska man säga?
Ja, men vad heter priset?
Calder Trophy.
Så, Calder, just det.
Ja. Nej, men, och ska vi jämföra med, när vi ändå nämner honom i samma andetag som Crosby och McDavid och Ovechkin och sådär. Crosby och Ovechkin gjorde över 100 poäng sin första säsong i ligan. McDavid gjorde en poäng per match fram till att han blev skadad halvvägs in.
Mm.
Jag sa i förra avsnittet när vi pratade Chicago och Bedard och den divisionen att åtminstone 70 poäng är min förväntan på Bedard. Och det är väldigt mycket för en rookie, men vi pratar om en generational talent. Så att, och 70 poäng kommer ju inte liksom någon annan mäkta med. Det har jag väldigt svårt att säga.
Ja, just det. Ja, jag har ju tagit ut svenskar i alla de här kategorierna också då.
Ja.
Där svensk poängkung tror jag blir Elias.
Ja.
Igen. Men William Nylander kommer också ha mycket poäng. Och Erik Karlsson.
Ja.
Det finns ju fler som definitivt kan vara med där. Ja. Jag har också Elias faktiskt som svensk skyttekung, målkung. Men Filip Forsberg och Adrian Kempe kommer att utmana där också.
Jag tycker Adrian Kempe har visat nu med liksom 41 mål och blev i fjol över 30 året innan och så, som sagt försäsongen då, men han har ju verkligen liksom levererat här på försäsongen också och ser ju ruskigt vass ut där i högra teckningscirkeln i powerplay, så jag tror det kan bli 40 mål igen då av Kempe.
Ja, absolut. Målvakter, det är ju tre där, Filip Gustafsson, Linus Ullmark och Jakob Markström. Jag tror de kommer vara bra allihop. Jag tror Jakob kommer att revanschera sig för en upp och ner säsong i fjol.
Ja, ja, han har ju mer i sig.
Ja, och Calder Holtz ligger bra till där, men jag tror även William Eklund som Lillfimpen kommer få mycket tid i San Jose blir bra. Och sen Simon Edvinsson, om han får chansen i Detroit, tror jag också kan.
De har ju värvat så mycket backa i Detroit, men han har verkligen fått chansen här på försäsongen. Den som har spelat mest, fått mest istid i hela Detroit på försäsongen och gjort det bra. Jag skulle säga att det är backpålet med Petrie. Jeff Petrie har varit Detroits bästa, överglänst Sider Wallman där till exempel.
Ja.
Så att det kan nog bli en del speltid i NHL nästa säsongen för Edvinsson.
Yes, sen är det coacher då. Det är ju väldigt svårt på förhand att säga vem som kommer att vinna Jack Adams. Jag tycker det är mer intressant att tänka på vilka som kan få sparken.
Ja, det håller jag med om.
Men grejen med dem som får sparken, det är ju lag som har en självbild av att de är bra och ska gå långt. Och sen börjar dåligt. Det är ju de coacherna som får sparken.
Ja, precis. Så man får försöka identifiera det och vilka det kan vara. Sen kan det ju bli tvärtom att det går väldigt bra för dem istället. Men så här som vi tror nu så har vi redan varit inne lite på det. Och det är väl de vi återkommer till här.
Ja, det är DJ Smith och Lance Lambert. Men jag tror ju Dean Everson också. Fast det kan vara mer så här om de tar sig till slutspel igen. Men åker ut i första omgången, då är det ju dags att byta.
Mm. Jag tycker han har gjort ett väldigt bra jobb i Minnesota. Har del i att de har varit så pass stabila att gå till slutspel i alla fall. De här åren. Men sen i och med att det tar slut direkt i första rundan konsekvent, så får du inte göra det en gång till. Då kanske man måste ruska om lite grann. DJ Smith där i Ottawa. Undrar ju med Pierre Dorion som general manager också, med tanke på att nu är det ju faktiskt klart här att Ann Lauer kliver in som en ny ägare och att han tar dit sin gamla parhäst, den gamla NHL-backen Steve Steos, handplockad från Edmonton Oilers här som ny president of hockey operations över Pierre Dorion, general manager. Och det har ju pratats om att, liksom, att Steve Steos ska få sätta sin prägel då. Han har ju mer makt än vad Dorion har. Så att vi får se om liksom, ja, om det går bra så får de köra säsongen ut. Men sen kan jag tänka mig att över tid så hänger jobbet väldigt löst för både Dorion och DJ Smith.
Ja, det tror jag också. Men liksom, jag tror inte även att Mike Sullivan kan sitta lite löst om det går dåligt för Pittsburgh i början. Det var ju inte helt självklart att han skulle vara kvar heller efter förra säsongen. Och börjar de dåligt, då tror jag inte Carl Dubas tvekar att byta.
Nej, det är inte Dubas man heller.
Nej. Mm. Nej, man ska alltid ha sånt klart för sig.
Ja. Craig Berube har vi pratat om i St. Louis också.
Ja, men alla som är i bra lag och de inte levererar, det kan hända Todd McClellan också.
Ja, Ja, absolut.
De som sitter säkert, det är ju många av de nya, lär de ju inte byta ut liksom.
Nej.
Och de här som är förväntas bli dåliga, de kommer inte byta coach, för att de kommer inte byta Martin Saint-Louis i Montreal eller min vän i San Jose.
Quinn.
Nej, just nej. Det. Nej, eller Tortorella för den delen i Philadelphia. Honom har de ju för att han ska knåda det här laget och bli proffs, alla unga spelare.
Ja. Men om vi vänder på det, har du satt upp något namn på Jack Adams så här tidigt?
Nej, det har jag inte.
Nej, det är svårt.
Det är svårt. Men Andrew Brunette, säger jag.
Ja, precis. Det blir spännande att se Brunette nu. Han, och det blir också spännande att se Lindy Ruff då, eftersom att jag har... Ja. Du vet, det har ni hört så många gånger nu, mina Brunette-referenser till Devils lyft. Och nu är de på varsitt håll igen, Brunette i Nashville. Båda de två blir spännande att följa. Sen tycker jag så här, Montgomery, regerande Jack Adams, mästaren nu med Boston med lite nya förutsättningar. Också John Cooper som aldrig har vunnit det här priset, trots att han är så framgångsrik tränare i Tampa. Det här kanske är ens tuffaste år på förhand. Är det dags för en nominering då om man skulle ta Tampa till slutspel?
Ja.
Och Bruce Cassidy, alltså Rod Brindamer tycker både du och jag är den bästa tränaren. Alltid, jo. Bruce Cassidy är väl, man får nämna också med tanke på regerande Stanley Cup-mästare. 7 år i rad har han gått till slutspel med sina lag. Sätter ju verkligen, det som är så häftigt tycker jag med Cassidy är att han är expert på att sätta en defensiv. Men man säger ju aldrig att hans lag är tråkiga, att de inte levererar offensivt heller. Han har ju den där kombinationen som vi hoppas att vi ska få se Nashville med. Trots hockeyhjärna möter Brunettes hockeyhjärna, att både defensiven och offensiven sitter.
Ja, det är det jag tror. Därför kommer de att vinna både Jack Adams och General Manager of the Year.
Ja, jag har skrivit upp några kandidater här till General Manager of the Year också.
Ja.
Jag tycker så här, jag tycker man får skriva upp Kyle Dubas för sin Erik Karlsson-trade. Visst. Det är kortsiktigt med Erik Karlsson så här, och det kommer inte se kul ut för, förmodligen för Pittsburgh om 3-4 år. Men att få till den Erik Karlsson-traden utan att liksom behöva offra mer än ett första runda val egentligen av värde. Och sen på kuppen bli av med Jeff Petris kontrakt, bli av med Mikael Granlunds kontrakt, bli av med Jan Ruttas kontrakt. Och ja, faktiskt spara pengar den här säsongen och ändå få in regerande Norris Trophy-mästaren. Det är ju mästerligt av Kyle Dubas.
Ja, om det fungerar.
Ja.
Ja, spännande.
Ja, jag skriver upp Fitzgerald och The Devils och lite sådär också. Ja.
Ja, han är bra. Han har gjort det väldigt bra tycker jag. Och så ser han ut som Hans Abrahamsson.
Ja, det är ju nomineringens värdigt i sig.
Ja. Men du, då är vi klara med alla spekulationer. Från och med nu så kommer vi att ha handfasta saker att prata om.
Ja, det känns ju faktiskt skönt. Alltså, även om det är kul att spekulera. Jag gillar den här tiden på året på något sätt ändå innan det har kommit igång också. Ja. När man tycker och tänker om allt möjligt. Men det är klart att det vi växlar upp ännu mer nästa vecka när vi faktiskt har släppt pucken.
Yes. Ja, nu ska vi bara börja ladda för opening night på tisdag. Vi har ju också en draft i vår fantasy på söndag. Vi hade lotteriet häromdagen.
Just det.
Och jag kom in nummer 5. Det får man vara nöjd med. Helst vill man vara 1, 2 eller 3. Men 5 är okej. Du fick vad? 11?
11, usch.
Ja, det är inte så bra.
Nej.
Det tror jag hade i fjol. Det var ingen kul alls.
Nej, det är 14 general managers i den här i Sportbladet-ligan vi har nu.
Ja.
11 var inget roligt alls. Alltså. Men det är en speciell liga. Vi har ju precis med NHL. Alltså, Andreas Scheck, vår commissioner, precis hemkommen från Ryder Cup där han bevakar golf. Alltså. Han blev ju rejält utbuad då såklart. När han skulle hålla sitt anförande inför den nya säsongen.
Jag bara kallar honom för Blatter. Han är vår Blatter. Eller han kanske gick från Blatter till Batman-nivå i år.
Ja, han var värre än Batman helt enkelt. Tidigare. Han var som Blatter. Ja.
Ja. Ja, och sen ska väl jag spela in ett nytt avsnitt av The Bjurman Exchange också.
Ja, det är därför du berättade om.
Ja, ja, det var ju min kompis Henrik Eken, gammal sidekick i bloggen. Han hade frågat ChatGPT om vem är Per Bjurman, och det kom upp att jag är ja, det börjar med Per Bjurman är en populär journalist och författare som har skrivit för tidningar som New York Times och Rolling Stone.
Ja.
Han är också känd som kolumnist för Aftonbladet och Huffington Post och värd för podcasten The Bjurman Exchange.
Ja, det var mer än vad jag visste i alla fall.
Ja, och så påstås att jag är född i New York 1967, studerar vi journalistik vid University of Missouri, och sen har jag då gjort superkarriär här och skrivit 5 böcker också, fått Pulitzerpriset.
Pulitzerpriset, det största man kan vinna som journalist. Det tycker jag för sig att du är värd, men jag har inte sett att du har vunnit det faktiskt.
Han har skrivit flera bästsäljande böcker, inklusive Hemingway och Gellhorn. Love and War in the Spanish Civil War. Lost City of Z. The Tales of Deadly Obsession in the Amazon Jungle.
Oj, där har du varit tydligen och författat.
Och senast Miami City on Fire.
Oj, det är en bra spridning.
Ja, tänk att jag håller det här hemligt för dig.
Det här har jag missat helt. Och så stod det för mig att du har haft program på CNN och sådär.
Ja, visst. På CNN har jag ju då gjort Pardon the Interruption.
Okay, ja, just det. Ja.
Och sen har Bjudman Exchange varit på Hulu också. Det är fantastiskt det här.
Ja, så ni får lyssna på den podden här efter ni har lyssnat klart här nu. The Bjudman Exchange finns det tydligen en podd som heter.
Ja, storartat. Ja, men du, nästa vecka då så vi låter några matcher gå innan vi återkommer.
Ja, så det hinner hända lite grann så att vi har...
Ja.
Ja, så att vi inte... För det är på tisdagen när det brakar igång, den natten till onsdag svensk tid blir det väl, så är det bara 3 matcher. Men jag rekommenderar att kolla på Tampa mot ditt speciallag nästa säsong i Nashville.
Ja, de börjar ju tidigt. De börjar redan...
Är det 22-23 svensk tid, tror jag?
Ja.
Den kan man ju se även om man sover på nätterna, så att säga.
Yes. Ja, nu ska jag göra morgonen och gå på genrep då på garden.
Ja, just det. Men då får du njuta så mycket av det. Och jag flikar in också innan vi lägger på här att NHL-bibeln kommer ut. Jag hoppades att den skulle komma ut några dagar innan säsongspremiären, men den kommer ut samma dag. Så tisdag morgon när ni besöker pressbyrån eller någon kiosk här var eller mataffären, så ska den finnas i hyllorna där. NHL-bibeln för 23-24.
Yes, det blir kanon. Det är väldigt matigt. Många intervjuer. Ja. Mycket kul.
100 sidor tjock.
Yes. Ja, men du, Ekan, då tackar vi för idag.
Då tackar vi för preseason helt enkelt. Så hörs vi när NHL är igång.
Hej då.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.